Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Niklas Lidström, Lidas, som är en gäst som väldigt många efterfrågat. Det är verkligen en legendar. Han har vunnit 2 Stanley Cup-segrar i ishockey. Han har också fått James Norris Trophy, NHLs bästa back. Stanley Cups mest värdefulla spelare. Ja, det här är en levande legend. En av de absolut bästa hockeyspelarna genom tiderna. Och vi pratar om hans barndom, till att hans mamma jobbade på skolbespisningen och hans pappa jobbade på Vägverket, till hela hans resa till att stå och ta emot den här Stanley Cup-bucklan och vara liksom den absolut bästa genom tiderna. Hoppas du gillar det här avsnittet med den här legendaren Niklas Lidström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Niklas Lidas Lidström.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här.
Ja, det är kul att vara här också. Kul att vara med.
Ja, men stor ära. Det har kommit in så otroligt många frågor nu, så att det kommer bli jättespännande. Men skulle inte du kunna börja med, Niklas, och bara berätta lite grann så här. Hur ser din vardag ut nu? Hur ser den ut nu? Det var ju ett gäng år sedan i och för sig. Det var typ 9 år sedan du slutade med hockeyn. Men vad har du gjort... Vad har du gjort efter?
Jag slutade med hockeyn då 2012, och jag och min fru bestämde oss för att vi skulle flytta hem till Sverige då. Så att vi tog våra barn och flyttlasset och flyttade hem, och var väl inte riktigt säker på vad jag skulle hitta på när man väl kom hem här till Sverige. Så att jag har väl fick ganska många olika erbjudanden då, på olika jobb eller olika investeringar och vad det nu kunde vara, även hockeysidan också. Men jag bestämde mig för att satsa i ett företag som heter Case Kapitalförvaltning. Så att jag investerade lite i det och blev delägare i det bolaget. Och det gör jag fortfarande idag. Jag hjälper till lite grann på utsidan, lite som ambassadörskap. Och nu i coronatider är det svårt att resa runt och träffa folk. Men det gjorde vi innan pandemin. Så att vi var ute och träffade mycket kunder och företagskunder och banker, förvaltare och försäkringsbolag och sånt. Så att det är väl det jag lägger mesta tiden på nu.
Mm-hmm. Så att då går man till Case då för att få hjälp med att förvalta sitt kapital helt enkelt?
Det kan man säga. Ja, vi är egentligen ett fondbolag, så vi har ett antal olika fonder som man kan investera i. Olika riskgrupper där man kan ha mycket aktier eller mycket räntebärande papper, företagsobligationer. Så att det är det som vi har i vårt utbud.
Så man kan säga att du har blivit börsproffs?
Jag skulle inte säga att jag är proffs inom det. Jag ser mig själv som en rookie fortfarande i det sammanhanget. Men jag är intresserad av finansbranschen, så jag tycker det är kul att lära mig och bli mer kunnig.
Och vad tror du nu då om 2021? Vad tror du kommer... Det är ju vaccin på gång, det grejer. Vad tror du? Kommer det vara ett år med återhämtning? Kommer det sticka upp? Är det vilka branscher tror du kommer vara mest intressanta?
Jag tror det kommer att bli en återhämtning på marknaden. Det tror jag. Och... Om det nu går bra med det här vaccinet och de släpper på restriktionerna och folk kan börja resa igen, så tror jag resebranschen kan få ett lyft igen. Jag tror folk vill ut och resa. Folk vill åka skidor eller åka på solsemester. Eller när man varit hemma så pass länge som vi har tvungna att vara, så tror jag folk vill resa. Jag tror att det är en bransch som kan lyfta. Även om det kommer ta ett tag innan de kommer att öppna helt fritt. Så att det kommer den branschen så sakteliga och ta fart igen, det tror jag.
Så då låter det som att kanske eventuellt en bra investering kan vara typ flygbolag och typ olika researrangörer?
Om du ser långsiktigt så skulle jag säga det. Kortsiktigt så ska man inte satsa på det än, för att det är mycket upp och ner och de har fortfarande stora problem. Men om du satsar verkligen långsiktigt så är det någonting som du kan titta på. Mm.
Spännande, spännande. Allt är kul med lite sådana tips och tankar. Okej, så att det är en del. Hur ser det ut med din träning? Hur mycket tränar du nu för tiden?
Jag försöker hålla igång 3-4 dagar i veckan. Vi är en gäng gubbar nu, som man kan väl säga, som tränar. Vi försöker träna 3 dagar i veckan tillsammans. Vi kör lite crossfit-pass eller olika cirkelträningar som vi kör. Så att vi är en liten grupp som håller igång. Så att jag försöker köra 3-4 dagar i veckan. Jag spelar även ganska mycket paddel, så att jag tycker det är otroligt kul. Så att det blir nog den 2 gånger i veckan också.
Alltså paddel är ju så roligt så jag dör alltså.
Och det blir bara
kul,
ja,
det. Och
det blir bara roligare
sjukt.
Och roligare. Ju bättre man blir, ju mer vill man spela. Så att det...
Jag var ju hämtade ett gäng rack igår av Robin Söderling. Jag kollade hemma. Jag är liksom 4-5 rack. Och man behöver ju bara spela mätt.
Ja, så, ja, det blir ju så att man vill...
Det är så kul.
Man blir så otroligt biten på det också. Man vill prova nya racketar, prova... och bli bättre. Man vill ju bli bättre hela tiden. När man väl har börjat så vill man försöka bli bättre. Och det... Racketar och material är en sak som man kanske kan prova och fila på för att bli bättre.
Men brukar du spela med ett gäng andra så här hockeylegender? Brukar du typ Foppa och Börje Salming och kanske någon till så här, gå och köra lite paddel?
Nej, det brukar nog inte vara gamla hockeykompisar. Det är några som jag kan spela med någon gång ibland. Men annars är det... Ja, det är nästan vem som helst, tänkte jag säga. Det är så pass utbrett. Det är så många som spelar. Så det är många kompisar som inte hållit på med hockey eller... andra sporter som höll på med sporter när de var väldigt unga, som har tagit tag i paddel och börjat spela paddel. Så att det finns många som man kan spela med. Det är många som vill spela också.
Ja, verkligen. Jag vill spela. Det kan ju vara så också att man åker till er istället, för att Stockholm är konstant fullt. Hur många paddelhallar finns det hos er?
Jag tror vi har drygt 30 banor.
Och det är ju mycket.
Ja, det är mycket för Västerås. Det är det faktiskt. Det har blivit en stor... hit ute i landet och även i Västerås. Och det är faktiskt svårt på vardagskvällar att få tider också. Det är så pass sjukt. Stort intresse.
Ja. Och jag läste lite grann, jag är inne i ett husbygge nu. Ju, så att det är ju, jag älskar det med hus. Och vi ska ju förhoppningsvis bygga ett liksom, stort hus, kanske 350 kvadrat eller någonting. Och så läste jag någonstans att du bor i 700 kvadrat. Stämmer det eller?
Ja, vi bor i ett ganska stort hus. Jag vet inte om det är 700, men det är kanske 600 kvadrat i alla fall. Vi bor i ett stort hus. Vi hade ett stort hus när vi bodde i USA som var faktiskt större än där vi bor i idag.
Hur många kvadrat då?
Det vi hade i USA var runt 1000 kvadrat.
Ja, det är så stort.
Ja, det var ett stort hus. Vi har en stor familj, men det var ett stort hus också. Så att vi ville ha ett stort hus när vi flyttade hem också. Så att vi fick tillfälle att bygga ett hus precis som vi ville. Så att
i USA?
Nej, här i Sverige har vi byggt ett hus nu när vi flyttade hem.
Förstår. Men det är USA då. Vad var det som var så enormt då? Vad var det som var överflödigt?
Ja, det är nog att man har både ett...
Du måste ha spa och sådana grejer då, antar jag.
Nej, det hade ju faktiskt inte. Men man har ju ett living room och ett tv-room, som man säger. Man har ett rum där vi tittar på tv som ett vanligt vardagsrum. Sen har man ett living room som är jättestort, som man nästan aldrig använder. Utan det ligger mitt i huset. Det är väl mera för... Man har större sammankomster, man har mycket folk hemma och så. Men det är väldigt sällan man använder det rummet. Och det låg ju som sagt väldigt centralt mitt i huset. Men det användes väldigt sällan. Det var kanske högtiderna vid jul och sådana saker vi var där. Annars använder man inte så mycket. Så att det var nog ett par rum som var lite överflödiga. Men vi, som sagt, vi ville ha ett stort hus när vi hade chansen.
Nej, men det ska man ju ha. Det är ju, hur viktigt är den grejen? Så här, när man har pratat med så här fotbollsspelare och hockeyspelare och sen så ser man lite grann, jag har ju inte varit i det, men man följer ofta nyheterna, någon som blir väldigt så här nyrik och kommer in och sen ser någon som köpt någon ny Lamborghini och sen så ser man någon annan som Andreas, deras lagkamrater som köper de samma typ av Lamborghini eller någon annan dyrare och lite så här, så håller man på. Så hur viktigt är den här som statusen, och kanske om du skulle säga så här, hur viktigt är det nu och hur viktigt var det på din tid?
Jag tror nog det är viktigare när man är kanske mitt i en karriär, så kanske det känns, man har väl en pojkdröm någonstans att ha en häftig bil eller en snygg bil, de flesta i alla fall, jag själv inkluderat, så att man hade väl de drömmarna när man var liten, och sen fick man chansen att kunna köpa sin drömbil, och då är det många som gör det, så jag tror det där ligger lite grann i. Sen när man blir lite äldre så kanske inte betyder lika mycket eller är lika viktigt som det var i yngre år.
För även när man spelar NHL faktiskt också, så kan man ju gå så här på karriärmode. Och då blir ju en grej att köper man en dyrare bil får man mer respekt av sina lagkamrater. Och när man får mer respekt så kan de eventuellt passa pucken mer till den. Så att det är liksom en parameter i NHL att man ska köpa på sig dyra grejer. Men inte för dyrt heller. För att köper man för dyra saker, då tycker lagkamraterna att man är en diva. Att man inte fokuserar på hockeyn. Så att det gäller att man...
En fin linje, balansgång man går där alltså.
Ja, men det är intressant. Jag måste bara fråga en sista grej om huset, för att jag själv bygger hus. Vilka ett, två rum är det något rum när du har byggt upp i ett drömhus som är så här, wow, det här var verkligen jättebra. Det här sättet att göra det på var helt fantastiskt och det trodde vi inte innan, eller sådär. Eller är det något du saknar jättemycket som du, om du skulle bygga ett hus till, så skulle du göra det istället?
Det är ingenting jag kan komma på som jag saknar direkt, utan när vi byggde vårt hus så tog vi mycket idéer från huset vi hade i USA, fast lite mindre naturligtvis. Men vi har mycket idéer som vi ville ha. Vi ville ha ett stort kök som sitter ihop lite grann med vardagsrummet, så att man känner den här gemenskapen. Så om man är både i köket och i vardagsrummet så känner man den här gemenskapen. Det var någonting som vi ville ha med oss. Även en stor källare vill vi ha. Vi har nu så att man kan gå ut i källaren ut på baksidan. Det var någonting som vi ville ha också. Så att den här gemenskapen, dels i köket och vardagsrummet, men även möjligheten att kunna gå ut rakt ut på baksidan från källaren som är ganska stor. Det var sådana saker vi tänkte på när vi byggde huset.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, men du, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till uppväxten i Avesta. Skulle du kunna gå in lite grann hur barndomen var? Din mamma, hon jobbade som mat...
Ja, hon jobbade i matbespisningen i en skola.
Matbespisningen, ja. Ja. Och pappa på Vägverket.
Ja, precis. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt. Jag har tre syrror, så jag var ensam grabb med tre syrror när jag växte upp.
Men jag hade... kompenserar det nu med
ja, precis, det
fyra grabbar.
Fyra grabbar själv. Så. Nej, jag hade en väldigt bra uppväxt, väldigt trygg i Lavesta. Hade samma kompisgäng som spelade hockey på vintern, fotboll på sommaren. Många gick i samma klass i skolan, så att vi hade en väldigt, väldigt bra och trygg uppväxt ända upp till gymnasiet egentligen.
Visste du tidigt att hockey var det du ville satsa på?
Jag var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll. Men jag spelade fotboll fram tills jag var 15, till TV-pucksåldern. Den sommaren så var det mycket lägre med TV-puckslaget inför höstens då, TV-pucken. Så att där var jag tvungen att göra ett val. Många av helgerna var det olika läger som är hockeyn som jag skulle på. Då var det ju fotbollsmatcher, så att det var då jag... inte hann med fotbollen helt enkelt. Och då kände jag att då satsade jag på hockeyn istället. Men jag tyckte fotbollen var lika kul också. Men jag var nog lite bättre i hockeyn när jag växte upp.
Tror du att det är en fördel att du hållit på med fotbollen? För att som jag har förstått det nu i alla fall, så bestämmer man tidigare nu vilken sport man ska satsa på än vad man gjorde på den tiden. Att då kunde man hoppa runt på ett gäng sporter och ha det. Men nu är det mer åt det hållet, vad jag har hört i alla fall, att man kanske... tidigt så okej, nu är du 10 år och ska satsa på hockey, och då är det bara all in.
Ja, det har jag också upplevt tycker jag. Jag tycker att många barn väljer idrott väldigt tidigt jämfört med som jag gjorde till exempel, eller många i min generation och mina kompisar också. Vi körde många olika sporter. Jag spelade basket i 2 säsonger också i tonåren där, för att jag tyckte det var kul. Så att jag provade massa olika sporter, och det har gynnat mig i min hockeykarriär. Till slut när jag valde hockeyn så har det hjälpt mig med allt ifrån spelsinne till koordination till rörlighet. Allt har hjälpt mig med att prova olika sporter.
Så du tror inte på att man ska sätta en person på hockey när den är 5 år och sen bara gasar man på hockeyn?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, och framförallt också, att man inte ska bränna ut sig när man är i den åldern. Att man spelar för mycket hockey. Det är ju blivit att många kör hockey nästan på sommaren också. Det finns ishallar där isen ligger inne, så att man kan träna och spela på sommaren också. Jag tyckte det var skönt när hockeyn var slut att man gick över till fotbollen då, som jag gjorde, och känna att man gjorde någonting helt annat. Och sen när augusti-september kom, då fick man det här suget tillbaka och spela hockeyn. Man längtade verkligen till att gå ut på isen igen. Så där tror jag att vissa ungdomar saknar, eller att de missar det, att man kan prova olika sporter och ha hjälp i hockeyn genom att prova olika sporter.
Hade du någon dröm vad du ville bli som liten, utöver hockeyn?
Jag hade väl ingen direkt dröm om vad jag ville bli. Det hade jag inte. Man hade väl sån här lite polis, tyckte man var kul när man lekte och man var liten. Men jag hade ingen direkt yrke att det där vill jag verkligen göra. Jag tittade ganska mycket på fotboll när jag var liten också. Olika VM-turneringar och sånt. Så fotbollsspelare tyckte jag var häftigt om man kunde bli också när jag var i 10-årsåldern kanske. Så hockey var en dröm man hade också. Men fotbollen var någonting som jag tyckte var kul att följa också.
Och sen var du med i TV-pucken?
Ja, jag fick vara med i TV-pucken då i Dalarna som 15-åring.
Och efter det så var det väl där någonstans också som du kände att du fick en liten smak på NHL och att du eventuellt kanske kan komma dit?
Ja, det började väl egentligen då när jag gick i 9:e klass som 15-åring, vad man tänkte vad man ska göra när man ska in i gymnasiet, vilken linje man ska gå, vad man ska söka. Så att hockeygymnasiet var någonting som jag ville gå på. Jag ville söka hockeygymnasiet, ha en chans att träna hockey på skoltid och se hur bra jag kan bli i hockey. Så att i och med att jag kommer från Dalarna så låg ju Leksand nära till hands. Men den utbildningen som jag gick fanns inte i Leksand, utan den fanns bara i Borlänge på den tiden. Så då skulle jag vara tvungen att pendla däremellan samtidigt som jag spelade hockey. Så att därför valde jag Västerås. Och jag kom in och jag sökte till Västerås och kom in på gymnasiet där. Och det var väl egentligen då min unga karriär tog fart faktiskt. Träningsdosen ökade väldigt mycket, man fick vara mycket på is. Och någonstans där kom nog den här drömmen också om NHL mer och mer.
Och när var det de hörde av sig till dig första gången?
Jag vet att de var åt Red Wings var och tittade på mig när jag var 17 tror jag, 17 eller 18. I den vevan så var de och tittade på mig. Jag vet att scouten, den svenska scouten Christer Rockström var och tittade på mig ett antal gånger när jag spelade Västerås då i gamla elitserien SHL som det heter idag. Och de var intresserade. De sa inte så mycket med att de skulle drafta mig eller tinga mig i draften, utan de var intresserade.
De åkte hit från USA då?
Han bodde här i Sverige och han följde mig samtidigt som han tittade på andra spelare, scoutade andra spelare. Men de flög över från USA och såg mig spela ett antal matcher också för att få en second opinion och se vad Christer tyckte, att jag var duktig, att jag var en talang, men de ville gärna se mig också, så att de var här och tittade ett antal gånger.
Är inte det väldigt nervöst?
Jo, det var faktiskt väldigt nervöst. Ibland ringde Christer och sa att nu kommer vi och tittar, och ibland ringde han inte alls. Så jag visste ju inte när de skulle vara där, om de skulle komma eller inte. Det är klart, när de ringde och sa att vi kommer ett gäng från Detroit på söndag och tittade mig då, som 18-åring.
Prestationsångest.
Då var man lite nervös faktiskt. Då.
Säger du till sina lagkamrater, eller då kör ni matcher då i och för sig, så det gick ju inte. Men annars skulle man ju säga till dem att de får släppa in det där målet, ta det till lugn. Låt en vinna, kör inte på för hård.
Ja, men då kunde det vara nervöst. Då ville man ju visa vad man kunde och prestera verkligen. Så att det kunde vara nervöst vissa gånger. Och andra gånger så kom Christer ner bara efter matchen och då sa, oj, var du här och kolla? Så att ibland visste man inte om de var på plats eller inte.
Vad var det de gillade hos dig då? Vad tyckte de var unikt?
Jag tror de gillade mitt spelsinne och framförallt det jag gjorde offensivt som ung back. Att jag kunde ta upp pucken i anfallszon i powerplay till exempel. Att jag såg isen väldigt bra, jag kunde slå bra långa passningar. Jag var ingen stor kille, jag var ganska liten, vägde inte så mycket, men de såg väl en talang någonstans, att rent hockeymässigt så fanns det en talang där. Sen storleksmässigt så kan man ju naturligtvis träna och bli större på så sätt, men de såg nog den hockeytalangen till en början.
Och när var det eller skulle du kunna berätta hur en draft fungerar?
Ja, en draft är ju när lagen får välja spelare till deras lag. Som 18- eller 19-åring så får man ju inte välja lag, utan det är NHL som väljer lag, eller NHL-lagen väljer ju spelare. Så en draft går till så att de är i en stor arena någonstans i Nordamerika, och laget som är, om man säger, som kom sist i NHL, eller bland de sista, de har ett lotteri, men de som är bland de sista får välja först. Och det är en stor grej, den här draften är väldigt stor i Nordamerika, den sänds ju live i tv både i USA och Kanada. Så att det är en väldigt stor grej. Det är fullsatt på läktarna också. Det är 20 000 på läktarna. Alla lag är då på isen eller på mattan då, på isnivå. Och laget som då har vunnit den här draften får välja först. Och det är en stor, nästan ceremoni kan man säga. Men det är en stor hej när första valet läses upp. Och sen går man då ner så att lagarna som är i Stanley Cup-final, de får välja sist och näst sist i den här draften. Så går man igenom 7 stycken runder, så varje lag kan drafta 7 spelare från hela världen.
Och hur många lag är det?
Det är 31 lag i NHL. Det blir 32 lag nästa säsong. Men det är 31 lag som väljer.
Så då blir det 32 gånger 7 då? Så många spelare.
Ja, så många spelare, ja.
Och den som var etta det året som du var med var ju en gammal framgångspodden-gäst också.
Ja, det stämmer. Det var en gammal lagkamrat till mig. Mats Sundin fick ju väljas som nummer 1 då. Och det var väldigt stort. Mats var ju första europé som valdes som nummer 1. Och det var en otroligt stor grej.
Verkligen. Och när blev du vald?
Jag blev vald i tredje rundan som, jag tror jag var 53:e spelare totalt som jag blev vald i.
Mm. Och hur kändes det?
Jag skulle...
Var du nervös den kvällen? Och
ja, det var nervöst. Jag hade fått min agent då, som var från Kanada, han hade bjudit över mig till den här draften som var i Minnesota. Men så 3 veckor innan draften skulle vara så ringde han och sa att Detroit vill inte att du ska vara på plats. Och jag var naturligtvis besviken, men han sa att de vill inte att ett annat lag ska se dig, för då kommer ett annat lag kanske att ta dig innan de har chansen. Så de vill inte att du ska vara på plats.
Alltså de vill inte att du ska vara i att jag ska, Detroit? Eller att du ska röra i stan? Alltså.
Att jag ska vara på plats i draften i Minnesota. De bjuder oftast in spelarna som man är på plats. Och sen när man blir vald, så Mats var ju på plats, då får han gå upp på scen och ta emot ett keps och ta bilder med i själva arenan, alltså där draften är. Och då ville inte att jag skulle vara på plats i Minnesota på draften, för att då helt plötsligt kan andra lag se att jag är där och då kanske någon annan lag tar mig då.
Ja, de kanske såg då att de hade hittat en riktigt så här oslipad diamant som de inte ville att andra skulle förstå hur bra det var.
Ja, jag tror det var så de tyckte också, att han ligger lite, han är inte en toppspelare som Mats var då till exempel. Mats var ju, alla visste att han skulle gå som nummer ett eller topp tre, men med all stor sannolikhet nummer ett, och det gjorde han ju också. Jag kom ju lite längre ner i tredje rundan där, ja, lite grann i det folk inte, eller lagen inte visste, alla visste inte vem jag var till exempel. Så det var lite, jag ska inte säga skräll, men det var väl lite att många blev förvånade att jag blev tagen, för att många visste inte ens om vem jag var. Så var det på den tiden. Nu är det väldigt mer utbrett med internet, man kan se och följa alla spelares statistik och så, men det så var det inte på den tiden. Så att jag blev i alla fall vald då av Detroit, och Christer Rockström då, scouten, hade sagt åt mig att hålla mig hemma hos mina föräldrar då, och sitta och vänta vid telefon på det här samtalet. Så att jag satt hemma då en lördag kväll och väntade att telefon skulle ringa. Jag har sagt åt mina föräldrar att om jag blir draftad så kommer de att ringa och berätta det. Så varje gång det ringde så fick jag gå och svara, för mina föräldrar ville inte svara om det var någon amerikan eller kanadensare på telefon. Så att till slut fick jag samtalet då, jag pratade med, det var Christer som ringde då, och pratade dels med general managern och coachen. De gratulerade att jag blev vald av Detroit, och de såg fram emot att jag skulle komma och spela om några år och sådana saker. Så man var väldigt, väldigt stolt att ha blivit draftad framförallt och tingad av ett lag i NHL. Och då kände man att nu är steget lite närmare i alla fall, för nu har man tagit första steget att bli draftad.
Jag tänkte att vi ska lyssna på lite lyssnafrågor. Vi har fått in jättemånga på skrift, och sen har vi fått in massor också direkt på ljud här. Ja, men då kör vi första frågan här.
Hej Niklas, Claes från Stockholm här. Jag är nyfiken på hur du hanterade motgångar under din karriär. En skada, en förlust. Hur kunde en sån process se ut för dig?
Ja, hur hanterar du motgångar under din karriär? Hur kunde en sån process se ut för dig?
Ja, låt säga man kommer in i omklädningsrummet efter en förlust eller flera förluster, och man känner att men det är någonting som inte stämmer. Så jag har alltid försökt vara så saklig som möjligt. Alltså gå igenom varför har inte jag spelat bra till exempel. Vad är det som gör att jag inte spelar bra? Så man börjar analysera lite grann. Jag tog även hjälp av mina coacher för att gå igenom video, för att titta på video som, för att se mig själv spela. Jag kanske tycker att jag ligger rätt i en position till exempel, men jag är som off på 2 meter eller sånt där. Så jag har försökt analysera rent taktiskt på isen, vad jag gjorde för fel, eller tekniskt på isen, vad som var fel. Och sen försöka ta med mig det och tänka på det nästa träning eller till och med nästa match också. Och det är inte lätt alla gånger, där man tycker att man gör allting lätt eller rätt, men det blir fel i alla fall. Så jag försökte hela tiden vara så analytisk som möjligt. Och inte så känslostyrd, att man försöker ta bort de här känslorna och kunna på något sätt, om man som drar det streck över det som har hänt, och nu börjar om från början. Nu ska jag tänka på de här sakerna för att vara så tekniskt rätt eller placeringsmässigt rätt hela tiden. Så jag har försökt bli lite mer analytisk när jag har haft motgångar.
Och det där är någonting man verkligen inte kan ta med sig till det vanliga privata livet sen också. Ta bara i ett säljsamtal, att man spelar in sin röst, eller ta bara i ett läge där man träffar en kund, att man gör en analys på en själv, vad är det jag kan förbättra och vad man kan göra.
Ja, och kanske att vara lite kritisk mot sig själv också, att där har jag kunnat gjort annorlunda till exempel, där har jag, det finns andra vägar att gå än den vägen jag valde till exempel. Så att jag tror det finns många olika sätt man kan, men bara man är lite självkritisk och ser de här sakerna.
Vi hoppar vidare på nästa.
Hej Alexander, hej Niklas. Anton Petri heter jag, kommer från en liten stad på västkusten som heter Lysekil. Min fråga till dig Niklas är, vilka är dina 3 bästa tips för att lyckas med vad man än tar sig an? Alltså 3 specifika grundpelare som du ser. Tack för allt du gjort för Hockeysverige och hockeyvärlden. Ha det gött.
Det var en bra fråga.
Ja. 3 saker. Framförallt att man måste gilla det man gör. Ha en passion för det man gör. Det är väldigt svårt om man ska göra någonting som man inte gillar. Speciellt om du ska göra om och om igen. Eller du ska ha det till exempel om du har, även om du har ett företag eller om du ska ut på isen, att du måste gilla det du gör. Annars är det verkligen svårt att göra det bra, tror jag. I längden i alla fall. Du kan göra någon gång kanske, men i längden så är det viktigt att ha en passion. Och sen är det viktigt att man tränar på det man ska göra. Alltså att man nöter, att man blir van, man känner sig bekväm i en sån situation som man tränar på, till exempel. Och en tredje, det är väl att man tar hjälp av omgivningen om man kan. Alltså man tar, som en hockeyspelare så tar man hjälp av dem runt om sig. Det kan vara lagkamrater, det kan vara coacherna, men att man inte känner att man ska göra allting själv, så att man känner en stor börda på sina axlar. Utan om man kan ta hjälp av omgivningen så kan man göra det. Det är väl de tre sakerna jag kan tänka på så här snabbt.
Hur kändes det att få din tröja som upphissad i taket och bli Hall of Fame?
Ja, först att hissa, få tröjan upphissad var en verkligen stor grej. Det är en tradition de har borta i, ja, det händer här hemma i Sverige också, men NHL, att de hissar upp ens tröja i taket och sen får ju, den numret får inte användas, det blir pensionerat då. Så när jag fick samtalet från Detroit att de ville pensionera mitt nummer, min tröja, så var jag otroligt stolt. Nästan lite tårögd faktiskt, när man kände en stolthet och en glädje att man har betytt så pass mycket för laget, för ägaren och för hela organisationen. Så att det var verkligen känslomässigt när man står på isen och ser tröjan gå upp i taket. Dels innan en match, så att det är ju, ja, men det är fullsatt på arenan. De gör en fin ceremoni på isen och sen får man gå upp och hålla ett tal. Och nu får vi ett tacktal helt enkelt. Och det var verkligen, det var jobbet innan också. Just hur länge ska jag prata, vilka ska jag tacka, vad ska jag säga? Så att det var verkligen, det var svårt innan man klev upp där på podiet och fick hålla talet. Men när man väl började prata så var man så pass glad att få göra det inför alla fans som man har spelat inför i så pass många år. Och sen när själva, när talet är över och tröjan går upp i taket, då var man tårögd, då var man känslomässig, för att det var så pass, det betydde så pass mycket för mig att man fick sin tröja upphängd i taket. Så det var verkligen en så pass fin gest ifrån laget och från ägaren att de har uppskattat vad man har gjort i klubben.
Häftigt. Hur många har de gjort det med?
I Detroit hänger det väl, jag tror det hänger 9 tröjor i taket, och laget har funnits snart 100 år. Så att det är många spelare som har gått.
Ofta.
Nej,
så att, och man kan ju inte göra med för många tröjor heller, för då har man ingen nummer. Ja.
Nej, precis. Det är inte så ofta de har den här, det är inte varje år de har en tröjhissning. Där inte. Så att det var väldigt stort. Och sen när man blir invald i Hall of Fame, där det känns lite mer att man har gjort någonting bra för hockeyn i sin helhet, för NHL framförallt då. Det är också någonting som är väldigt stort, att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får bli invald i Hall of Fame. Där det inte heller är många spelare. Jag tror det är runt 270-280 spelare sen de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet. Och det är också en stor grej att bli så pass accepterad utav ligan, utav NHL, att man blir invald i Hall of Fame.
Ja, mäktigt. Vad har man kvar? Vad har du kvar i livet då? Det blir så är det något som du så här, är inte lätt att bli så här deprimerad av att du har gjort så himla mycket saker och uppnått såna extrema toppar, och nu kan du liksom sätta en smashboll med ett paddelrack?
Det är när man blickar tillbaka så uppskattar man ju otroligt mycket det vad man har varit med om, allt i ens karriär man har fått upplevt, och man har fått varit i Vita huset och träffa USA:s presidenter och allt sånt.
Ja, du träffade George Bush också, ja, och stod där och höll tal för honom. Och
ja, jag fick hålla tal som lagkapten, då fick man representera laget och hålla tal till västvärldens mäktigaste man, kan man väl säga, USA:s president. Och det var otroligt stort att få hålla ett litet tacktal där i Vita huset. Så det är sådana grejer man får uppleva. Man har fått vara med om så pass mycket tack vare hockeyn. Att man har rest mycket, man har sett mycket, vart i olika städer, man har varit med och vunnit, upplevt sådana saker också. Man har haft besvikelser också när man förlorar matchen. Men hockeyn har betytt så oerhört mycket för ens liv. Så att när man väl lämnar hockeyn och går vidare i livet så är det ju svårt att få de här, som jag sa tidigare, de här kickarna på samma sätt. Men då får man försöka hitta andra grejer. Andra saker man tycker är kul, andra saker man uppskattar. Åka skidor till exempel. Jag har nästan inte åkt skidor under min karriär för att jag kunde inte åka för att jag blir skadad och ramlar och bryter benen, så kan jag inte spela hockey. Så man har inte kunnat gjort sådana saker som man uppskattar på ett annat sätt idag. Vi pratar om paddel, jag spelar paddel, tycker det är kul. Man får en liten kick av och tävla lite i sådana grejer. Så man hittar olika saker som inte alls på samma nivå som man upplevt tidigare. Men ändå så är det saker man upplever i livet.
Now it's time for Trace Sister Fregor.
Vi går in på sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring, 30 och sen en 40-åring?
I livet bara eller sånt?
Ja, i livet. Ja. Om du pratar till alla 20-åringar som lyssnar på det här nu, vad skulle du säga till dem? Då har de ju antagligen fått sitt första NHL-kontrakt.
Ja.
De kanske precis ska åka över några god... Nej, jag skojar. Jag menar inte hockey. Jag menar bara till...
Ja. Nej, jag skulle nog säga att de kanske har gått ut skolan och jag skulle nog säga prova på olika saker inom affärslivet eller olika jobb. Prova olika saker och se vad du vill göra. En del, eller jag kan tänka mig många, har inte riktigt en klar plan vad de vill göra, utan jag skulle nog säga prova på olika saker och se vad du vill göra, vad som känns att vara din grej. Det skulle jag nog säga till en 20-åring. Och inte vara nöjd med att man kanske har fått sitt första jobb och nu ska jag bara luta mig tillbaka, utan var nyfiken och prova på olika saker. En 30-åring, så den har ju kommit lite längre i karriären. Jag skulle nog säga att om det är någonting som du verkligen vill göra, att du satsar på det. Alltså prova att satsa på det du... Det kanske är ett företag, det kanske är någon karriärutbildning eller det kanske är något vad det nu må vara. Att du verkligen satsar på det och ger det chansen. För när man lyckas då kanske det kanske blir världens grej. Och det behöver inte vara för att du ska tjäna pengar, utan det kanske är för att du ska få en kick själv. Att du ska kanske känna att jag har lyckats med någonting. Eller jag klarar av att göra någonting. 40-åring har ju kommit ännu längre i karriären. Då ska jag nog säga... Även där att man inte ska känna sig nöjd, luta sig tillbaka där heller, utan fortfarande vara nyfiken. Att du är nyfiken på nya grejer. Du kanske känner att du har kört fast på ditt jobb eller om du bara är den du har satsat på. Men alltså även där, att var inte rädd att prova nya grejer. Och framförallt, känn inte nöjd med att du har nått dit du nått, utan sträva lite högre.
Har du något tips för att vända en dålig start på dagen till en bra dag?
Det är väl framförallt att se att glaset är halvfullt än halvtomt. Det kan vara, som vi har haft här i några dagar, det är gråa, mörka dagar. Försöka hitta någonting positivt i dagen och lyfta och tänka på det istället för att tänka på det negativa. Det är oftast lättare att tänka på det negativa på något konstigt sätt, men, och kanske klaga och så. Men om man hittar någonting som det där var ju faktiskt bra, eller det där var ju en snygg bil eller någonting positivt, som man ser att glaset är halvfullt istället för halvtomt. Det kan ju vända en dag till exempel.
Finns det något sätt man kan komma i kontakt med dig om man vill det?
Ja, man kan nå mig på genom Case Kapitalförvaltning. Man tar kontakt med dem. Vi finns ju på casefonder.se, så kan man nå mig den vägen.
Ja, strålande. Det är nya managementet.
Ja, precis.
Så går det via. Strålande. Men du, en jättestor ära att ha dig här. Stort tack att du tog dig tid.
Tack så mycket. Det var jättekul att vara här.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Niklas Lidström. Nästa gäst vi kommer här med är Sara Larsson. Sara Larsson är nästa gäst. Otroligt kul att ha henne med. Det blev ett jätteroligt, fantastiskt bra samtal. Så att hoppas du lyssnar in det också. Det kommer som nästa. Ha det jättebra så länge, så hör vi. Stort tack för att du lyssnade.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.